Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till Ecotime podcast med mig Alex, och i studion sitter även min gode vän
Albin.
Ja.
Hej, varmt välkomna. Veckans avsnitt är ett specialavsnitt i samarbete med Tag Heuer.
Yes, vi ska prata lite historia kring Tag Heuer och Heuer, och även prata lite mer kring deras senaste modell Carrera Three Hands, som är med i Netflix-produktionen The Gray Man med Ryan Gosling i huvudrollen.
Så vi kommer att ta avstamp i år 1860.
Och där det hela började.
Och jobba oss framåt till sommaren 2022.
Ja.
Helt enkelt.
Härligt.
Vad är din relation till Tag Heuer förresten? Och Heuer. Kan vi ta upp när det ändå är historiekopplat?
Faktiskt så har jag inte så mycket relation till varumärket. Förutom att det alltid har varit väldigt närvarande i ens liv på ett sätt. Alltså när man håller på att jobba med klockor så är de ju alltid där. De finns överallt. Man får många klockor från vänner och bekanta som ska köpa en ny första lyxklocka. Oftast Aquaracer. Just för att den är vettigt prissatt och en väldigt ikonisk klocka.
Otrolig instegsdykare.
Faktiskt. Men jag hade en period ganska tidigt inpå ändå min horologiska resa, så att säga, där jag tittade väldigt mycket på 60- och 70-tals kronografer från Heuer.
Var det Autavior och
Carreror?
Och Carreror,
ja,
de klassiska.
Så att, det var ju en tidsperiod där det var väldigt hett med Heuer. Det kanske är en 6-7 år sedan, något sånt där kanske. Så att det har alltid funnits ett litet intresse. Jag har aldrig ägt en Tag Heuer eller en Heuer själv. Jag vet inte, har du ägt någon?
Jag har haft en Autavia Viceroy. Ja. Jag har haft två Formel 1. Aha. De heter F1, eller hur?
Ja,
Tag Heuer
Formula F1, One.
Formula One. Ja. En i titan. Eller både, med så här plastring. Det här var många år sedan. Det var nog 10 år sedan jag hade det. Men det var jag vet inte om ni ska kalla det mina första märkesklockor, får man nästan kalla det. Nu sitter jag och ler när jag tänker på dem, för de är speciella.
Ja. Är det en klassisk 90-talsklocka typ, eller lite senare?
Ja, men det var runt 2000 där. Sen har jag haft någon Heuer från 80-talet. Det var en kvartsklocka, så det måste ha varit mitt i kvartskrisen.
Ja.
Med en Heuer-logga på, kommer inte ihåg vad den hette. Jag kanske har haft i alla fall 5-6 stycken.
Ja, du har haft en liten historia med Tag Heuer, eller Heuer.
Ja, för jag har alltid upplevt Tag Heuer som någonting som är ganska... Du får ganska mycket för pengarna.
Mm.
Och oavsett om du köper nytt eller om du köper begagnat, så... Ja, du får mycket för pengarna, och då är det kul att testa många olika klockor, liksom.
Du har inte haft en Wolf of Wall Street-klockan då?
Nej, men jag... den som heter Professional 1000,
ja,
någonting,
exakt,
och i guld, pläterad eller färgad eller någonting.
Pläterad, ja.
Den var rätt cool. Och sen så när Leonardo DiCaprio hade den i Wolf of Wall Street, så drog den ju iväg. Och jag kan tänka mig att den det gjorde en del för Tag Heuer generellt också, ja, faktiskt. Mycket cool modell.
Mm. All right, men ska vi prata historia då? Heuers historia och Tag Heuers historia för den delen.
Ja, och Heuer grundades som sagt 1860.
Mm.
Och som så många andra höll de på med fickur i en bra stund. Fram tills början av en bit in på 1900-talet, har jag förstått det som. Och det var då de började producera armbandsur, helt enkelt.
Ja.
De har gjort kronografer länge.
Ja,
det är ju intressant.
Kronografer har de gjort länge. Det finns ju från 1940-talet, har man ju sett en del sånt. Men själva storhetstiden är ju ändå från och med 1960-talet och framåt. Åtminstone de två år till 1960 och 1970 när de blev så starkt förknippade med racingklockor och kronografer. Och det är väl egentligen 1962 som vi tar vid den här historien. Och det är när Jack Heuer tar över företaget som var son till grundaren. Han fick i uppdrag av sig själv då, möjligtvis att börja skissa fram en ny klocka för dåtidens racingförare. För på den tiden så tog man ju faktiskt tiden själv som förare för att ha koll på bland annat varvtider och hastigheter med, som man tog fram med tachymeterskala och så vidare. Och,
som jag aldrig förstått. Jag har fått lära mig två gånger hur den fungerar.
Mm.
Men jag har aldrig riktigt, det har inte gått in.
Nej, det har inte gått in här heller.
Så det måste suttit väldigt bra i huvudet att kunna ratta en racingbil på en bana, ha kronografen igång, samtidigt kunna räkna mot tachymeterskalan när du kör. Det är ju rätt galet.
Det är proffs. Men klockan behövde ju vara enkel att avläsa och pålitlig framförallt då. Och Carrera-kronografen lanserades år 1963, så ett år efter att Jack Heuer tog över företaget. Inuti klockan satt det väldigt pålitliga, välbeprövade Valjoux 72-verket.
Superklassiskt.
Superklassiskt. Det har tillverkats sedan, jag tror, 1940-talet. Och det var ju liksom kronografernas kronografverk helt enkelt.
Manuellt också.
Manuellt uppdrag. Suttit i mängder av ikoniska klockor. Däribland Rolex Daytona under många år. Från då 60-talet fram till mitten på 80-talet. Slutet på 80-talet till och med. Tills den automatiska Daytona introducerades. Så under 60-talet så tog man fram en hel del olika klockor. Carrerer, Autavier med flera. Men det var egentligen på 1970-talet som det började hända grejer på riktigt inom, inte bara hos Heuer utan generellt inom hos klocktillverkare. För fram tills 1969 så fanns det inte en enda klocka med ett automatiskt kronografurverk.
Nej, just det. Alla hade ju från 1900-talet och framåt så hade alla varit manuella.
Yes.
Och klockor generellt var ju manuella. Det första automatverket kom ju före det första automatiska kronografverket såklart. Och det var ju en stund, det var en bra stund tidigare som det första automatiska verket presenterades. Och det måste vara ett enormt teknologiskt framsteg att kunna göra ett automatiskt kronografverk.
Ja, och Heuer var ju inte ensamma med att forska fram det här automatiska verket. Man gjorde det i samarbete med Breitling och Hamilton bland annat. Och parallellt med att de tog fram sitt kronografverk. För det här samarbetet startade 1965.
Mm.
Så det tog ändå 4 år att få fram det här verket. Så då fattar man ändå att det här var en big deal på den tiden. För oss nu, vi är ju ganska bortskämda med allt möjligt.
Hyfsat.
Så 1969 så lanserades Caliber 11. Som var the shit. Och det urverket lanserades i Heuers Monaco-modell som är en stor ikon och fortfarande en av deras bästsäljande klockor. Steve McQueen, kändbärare med flera. Vi kan rabbla mängder och det har gjorts otaliga versioner av den här klockan.
Ett instick.
Mm.
För när vi pratar om karriären nu, men även Autavia och Monaco är ju racingkronografer. Och det är några av deras populäraste, stadigaste modeller.
Exakt.
Ja, då var de supernischade med andra ord.
Ja. Men det som var lite speciellt med Caliber 11 var ju att kronan satt på vänster sida av boetten medan kronografknapparna höll sig på höger sida. Då. Och Zenit lanserade ju sitt El Primero-verk samma år och det är inte helt klarlagt här vilka som var först egentligen, men båda urverken presenterades under samma år. Så att det var en riktig kapplöpning här om vem som skulle komma först med automatiska kronografverket.
Både Caliber 11 och El Primero är superikoniska verk.
Och
då är det lite oklart vilken som kom först,
yeah.
Men båda har ju onekligen sin plats i historien så att säga.
Såklart. för att gå över från de här lite glada tiderna under 60- och 70-talet så inträffade någonting som de flesta känner till vid det här laget. Det var kvartskrisen.
Och kvartskrisen handlade om att kvartsbatteriverket kom.
Ja.
Och det, då var det, när det kom så var det över hela klockbranschen det senaste, hetaste, coolaste.
Ja.
Och
det ödelade ju stora delar av den schweiziska klockindustrin faktiskt.
Ja, för klockor på den tiden handlade ju om precision. Och du kan inte, det är svårt att slå ett batteriverk i precision.
Absolut.
Så,
även i tillverkningskostnader, servicekostnader, allting var billigare och bättre med batteriverken. Du behövde inte vrida upp klockan, du behövde inte bära klockan. Den visade alltid rätt tid, mer eller mindre.
Ja, och då var det ju en funktionalitetsfråga.
Exakt.
Så då, ja.
Och detta ledde ju då till att Heuer såldes 1982 till Piaget. Och det är första gången då i deras historia som de inte längre var familjeägda. Och 1984 så la man ner karriären som modell. Men Piaget ägde inte Heuer speciellt länge, utan 1985 så bytte man ägare igen. Och då var det racingteknologitillverkaren TAG, eller Technique de Avantgarde, som köpte upp Heuer.
Och blev TAGet i TAG Heuer.
Och blev TAGet i TAG Heuer, exakt. Så 1996 så lanserade man karriären på nytt, så det var alltså 12 år senare. Så det är ändå en ganska stor grej att en sån ikonisk klocka ligger liksom djupt begraven under en ganska lång tidsperiod. Och i dagsläget så ägs man ju av LVMH, som är Louis Vuitton Moët Hennessy, som äger också Zenit. Vilka äger de här, Albin?
Louis Vuitton Moët Hennessy. Massa olika lyxvarumärken,
ja,
kan man säga.
Hublot.
Hublot, både i klockvärlden och i designer.
Ja, det är ett stort konglomerat som slukar
champagne
och dyra
livets goda.
Exakt. Om vi ska kolla på karriera idag då, hur utbudet ser ut. Det är ett stort utbud, måste vi ändå säga, där det finns allt från små damklockor till lite större racingkronografer och allt däremellan.
Och de har behållit liksom DNA:t på något sätt och designspråket och spritt ut det på flera olika modeller, så för flera olika smaker och tycken, kan man säga.
Precis, det finns nog någonting som, ja, jag skulle nästan vilja säga att någonting som passar alla i dagens utbud, beroende på vad man vill ha för någonting. Och en av de senaste tillskotten till Carrera-familjen är ju den klockan som är anledningen egentligen till att vi gör det här avsnittet, och det är deras three-hander, alltså en trehandare som då visar minut, timme och sekund.
Och inte ens en kronograf.
Inte ens en kronograf, vilket är ganska intressant. Men också, för ett par år sedan släppte man ju en Autavia som inte heller var en kronograf, som var en dykarklocka.
Och den är snygg.
Den är snygg. Så man har börjat experimentera lite här med modellnamnen nu. Man har dem under samma familj, men den är långt ifrån kanske vad ursprungsversionen var för någonting. Så att i det här utbudet av karriärer så finns det både mekaniska urverk, det finns kvartsverk, det finns olika boettmaterial, det finns i damstorlekar, herrstorlekar, allting däremellan.
Så tekniskt sett kan du bygga en samling inom karriärlinjen från 60-talet fram till nutid och få alla klockor du behöver. Hela behovet täckt till hela familjen.
Det är sant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I dagens utbud så är väl den som är mest trogen originalversionen, eller en av de ursprungskarierna, är en 42 mm version. Och det är alltså, det får man inte glömma, att de klockorna som lanserades på 60- och 70-talet var ju i 36 mm stora. På den tiden var det ganska stort. Nu för tiden så ser de flesta det som ganska litet. Den här är då 42 mm och har Heuers inhouse-verk kaliber 0,2 i sig. Listpris på 60 000 kronor.
Inga konstigheter egentligen.
Ser man till konkurrensen av vad man får, om man, varumärkets liksom tyngd och så vidare, så är 60 000 i paritet med mycket annat på marknaden. Då får man ändå en in-house automatisk kronografklocka med ett schysst verk. Jag tror att det har typ närmare 80 timmar power reserve eller någonting, så det är inget dåligt verk. Så.
Då stannar ni aldrig.
Nej,
80 timmars power reserve kan du åka iväg i 2-3 dagar och den tickar fortfarande när du kommer hem.
Exakt. Men Carrera Three Hands då, som då är med i den här filmen med Ryan Gosling i huvudrollen, de släppte den modellen i höstas. Så hösten 2021. Och i kollektionen så kan man väl säga att det finns 4 subkollektioner. Så du har en som heter Date. Du har en som heter Day Date. Du har en som heter Twin Time. Och sen har du då Lady Date-versionen också.
Date och Day Date förstår jag.
Ja.
Vad är en Twin Time?
Twin Time är en som visar en extra tidszon.
Oj, okej.
Så det är en GMT skulle man kunna säga.
Okej,
ja.
Coolt.
Storlekarna. De går från 29 mm i damversionen och sen har du 39 och 41 mm också. Och i filmen här då, för nu är det filmdebut för Carrera Three Hands med sin nya ambassadör Ryan Gosling. För vem har vi haft tidigare som ambassadör som har varit väldigt känd? Jo, Leonardo DiCaprio.
Ja, såklart.
Filmen är en spionthriller. Ryan Gosling är lönnmördare. Han har såklart en Carrera Three Hands på handleden. Med stålänk.
Utmärkt storlek för allround-arbete.
För allround. För mord och annat. Silverfärgad urtavlad, vilket rimmar ganska bra då med filmens titel, The Grey Man. Jag har inte sett filmen själv, för den har inte haft premiär än när vi spelar in det här. Men den 22 juli har den premiär på Netflix.
Okej.
Okay. Så då får man spana in och se vad han har för sig. För att jag har hört att han byter tydligen från länk till band någon gång av någon viktig anledning. Så jag vet inte, vi får vänta och se helt enkelt. Det blev en liten sån här semi-spoiler, fast ändå inte.
Har läderbandet quick release?
Det vet jag inte.
Se i filmen.
Ja, exakt. Så den klockan i alla fall. Finns ju i flera olika utföranden. Blå tavla har vi tittat lite närmare på tidigare. Listpriset ligger på 31 700 kronor. Vad tycker vi om det?
Redaktionen tycker att det är väldigt rimligt.
Ja.
För en klocka i instegslyxsegmentet av den här kalibern.
Mm.
Och med den här historien från det här varumärket.
Exakt.
Och den här podcasten är som sagt i samarbete med Tag Heuer, och på ecotime.com gör vi även en artikel nu om Tag Heuer Carreras historia, helt enkelt. Från start till nu, 2022.
Past, present och future kanske? Nej.
Nej.
Nästan. Så glöm inte att spana in artikeln på ecotime.com. Glöm inte att spana in filmen för att se Carrera Three Hands in action. Och
glöm inte att besöka er lokala auktoriserade återförsäljare för Tag Heuer.
Exakt. Stort tack till Tag Heuer, och vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.